Jugoslaviens uppgång och fall, sidan 221. Efter första världskriget 1914-1918 förändrades Europas karta när förlorarstaterna, bland andra Tyskland och Österrike-Ungern, tvingades avstå stora landområden. Nya stater uppstod, bland andra serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike, som hade bildats bara några veckor efter vapenstilleståndet i november 1918. Av segrarmakterna vid fredsförhandlingarna våren 1919 i Paris kallades landet rätt och slätt SCS för att 1929 bli Jugoslavien, Sydslavien. Det här temat kommer mestadels att handla om Jugoslavien, ett land som efter två blodiga inbördeskrig hade upphört att existera vid 2000-talets början. Men för att förstå vad som hände måste vi gå tillbaka i tiden. På Balkan bodde sedan medeltiden många olika folk med olika kulturer, religion och språk. Norra delen av Balkanhalvön, det som idag är Ungern, Slovenien och Kroatien, kom tidigt att tillhöra den romersk-katolska kyrkan. Grekerna och serberna däremot hörde till den ortodoxa kyrkan. Turkarna konverterade tidigt till islam, den nya religion som Muhammed hade grundat på 600-talet. På 1300-talet hade turkarna bildat Osmanska riket. Riket fick sitt namn efter Osman som omkring år 1300 hade grundat ett rike i Anatolien i nuvarande Turkiets bergstrakter. Så småningom kom hela södra Balkanhalvön att behärskas av Osmanska riket medan norra delen oftast tillhörde Österrike. Slaget vid Kosovo-Polje 1389. Otaliga strider förekom under medeltiden mellan turkarna och de andra folken på södra Balkanhalvön. Den 28 juni, som vi ska se ett ödesdigert datum, år 1389, besegrade turkarna en koalition av serber och andra kristna Balkanfolk. Slaget ägde rum nära Pristina i nuvarande Kosovo vid Trastfältet, Kosovo-Polje. Serberna förlorade men lyckades ändå behålla friheten en tid innan de kom att tillhöra Osmanska riket. Sidan 222. Jag läser bildtexten upp till vänster. Turkarna hade styrt över huvuddelen av Balkanhalvön sedan 1400-talet. Där fanns många olika nationaliteter. Under 1800-talet försökte dessa göra sig självständiga från turkarna men råkade också i konflikt med varann. Kartan visar läget 1879 när det osmanska riket blev allt svagare och de olika Balkanfolken var i konflikt med varandra om vem som skulle ha vilka områden. Också Österrike-Ungern flyttade fram sina positioner vilket i förlängningen ledde till skottet i Sarajevo och utbrottet av första världskriget. Osmanska riket krymper och försvinner. Under 1800-talet krympte Osmanska riket när Grekland, Bulgarien, Rumänien och senare också Albanien bildades. Först att göra sig självständigt var Serbien med Belgrad som huvudstad. Serbernas mål var att göra landet större, framförallt för att få tillgång till Medelhavskusten. Men två gånger blev serberna förlorare. 1878 erövrade Österrike Bosnien med Sarajevo som huvudstad och 1912 såg Österrike och andra stormakter till att Albanien bildades. Återigen stängdes Serbiens tilltänkta väg mot havet. Den 28 juni 1914 gjorde Österrikes tronföljare Franz Ferdinand ett officiellt besök i Bosniens huvudstad Sarajevo. I serbernas ögon var det ett hån att Franz Ferdinand besökte Bosnien just på årsdagen av slaget vid Trastfältet 1389, serbernas heliga dag. När så den serbiske studenten Gavrilo Princip mördade Franz Ferdinand och hans hustru exploderade återigen den balkanska krutdurken, som det ofta hette i äldre västeuropeiska böcker, med första världskriget som följd. Sidan 52. I likhet med sina allierade Tyskland och Österrike-Ungern tvingades också Osmanska riket att skriva under en fredstraktat med stora landförluster. Men det blev ändå inte fred. Turkiska nationalister under ledning av Kemal Atatürk gjorde uppror och bildade en motregering i Ankara. År 1923 slöts fred mellan Grekland och Turkiet, där det bland annat bestämdes att alla greker i Turkiet och alla muslimer i Grekland skulle drivas ut. Sidan 223. På det här sättet fördrevs 1,3 miljoner greker och 800 000 muslimer i en tumultartad och tragisk folkomflyttning. Den här principen om etnisk rensning upprepades sedan flera gånger på Balkanhalvön. Jag läser i rutan ovanför. Historien blir myt. Myter används ofta för att bygga upp och försvara en gemenskap inom ett land, en nationell identitet. Av många, ofta komplicerade historiska händelser skapas en förenklad bild för att passa i senare tiders politiska mål. Bland serberna uppstod en mytbildning om slaget vid Trastfältet. Nederlaget gjordes till seger, berättelsen om fältslagets övriga kristna försvann. Myten berättade att det var serber som kämpade mot turkarna och räddade Europa från muslimernas förtryck. Serbernas ledare, först Lazar, förvandlades mer och mer till en Kristusgestalt, och det berättades att han dagen före slaget hade välsignats av jungfru Maria, Jesu mor. I likhet med Jesus dog också först Lazar genom förräderi. Trastfältsmyten säger att det är varje serbs heliga plikt att hämnas det skändliga mordet på först Lazar. Som vi ska se lever Kosovo-myten kvar än i vår tid. Uppe till höger en bildtext. Kosovo-Polje, Trastfältet utanför Pristina i Kosovo, våren 2007. Serbernas monument efter slaget vid Kosovo-Polje 1389 är omgärdat av ett kraftigt stängsel och bevakat av FN-soldater med stridsvagnar och pansarfordon. Alldeles i närheten ligger två brunkolseldade kraftverk, därav den suddiga bilden. Jugoslavien fram till krigsslutet 1945. Förutom serber, kroater, slovener, romer och judar bodde i Jugoslavien också italienare längst upp i nordväst, ungrare i Vojvodina, makedoner på gränsen mot Grekland och många muslimer, främst i Bosnien och Kosovo. Tidigt uppstod motsättningar som hotade att slita itu landet, främst mellan serber och kroater. I Kroatien bildades på 1930-talet en nationalistisk rörelse, Ustasha, rebeller, som snart kom att liera sig med nazismen. Sidan 224. Ännu ett år efter andra världskrigets utbrott hade Balkanhalvön fred, även om Nazityskland ekonomiskt hade full kontroll. Det var härifrån tyskarna köpte vete, soja, mineraler och olja. Men när regimen i Belgrad 1940 försökte bli kvitt beroendet av Nazityskland invaderades landet av tyska trupper och Belgrad bombades till ruiner. En nazistödd regim under ledning av Ustasha-ledaren Pavelić i Kroatiens huvudstad Zagreb försökte ta kontroll över hela Jugoslavien. Ustasha-regimen begick tillsammans med tyska trupper fruktansvärda massaker mot muslimer, judar och romer. Men Ustashas främsta fiende var serber, de kungatrogna, Chetniks och de kommunistiska partisanerna, de senare under ledning av Josip Broz Tito. I oktober 1941 beslutade den tyska krigsmakten att 100 fångar eller gisslan skulle avrättas för varje dödad tysk soldat och 50 för varje sårad soldat. Den enskilt värsta massakern ägde rum under ett par dagar i oktober 1941 i den lilla staden Krajgojevac söder om Belgrad. Där mördades 7000 människor, judar, kommunister av båda könen. Kvinnorna våldtogs ofta innan de sköts. Också totalt 144 elever från högstadie- och gymnasieskolan i Kragujevac mördades, några bara 12 år gamla. Hela klassen med läraren i spetsen beordrades ut i skogen där de sköts. Formellt var massakern en tysk vedergällning för att partisanerna hade dödat 10 och sårat 26 soldater vid en attack en dryg månad tidigare. I Kroatien fanns också Jugoslaviens största koncentrationsläger, Jasenovac. Här avrättades ett stort antal serber, judar, romer, muslimer, homosexuella och handikappade, i många fall på det mest bestialiska sätt. Hur många offren var är ännu osäkert. Efter 1945 har olika grupper i Jugoslavien haft olika syn på saken och har antingen överdrivit eller underdrivit offrens antal. Jugoslavien efter andra världskriget. När andra världskriget tog slut i Europa i maj 1945 var Tito den obestridde ledaren i Jugoslavien. Då blev det dags för partisanernas hämnd. Det mest avskyvärda våldsdådet begicks av kommunisterna när kriget just hade slutat, den så kallade Blajburg-massakern i maj-juni 1945. Kroater och slovener, både före detta soldater men också civilbefolkning, försökte fly norrut in i Österrike för att komma undan kommunisternas hämnd. Men den brittiska armén tvingade tillbaka de flyende. Vid den österrikiska byn Blajburg mördade partisaner 50 000, möjligen ännu fler, kroater och slovener, många av dem kvinnor och barn. Sidan 225. Under Titos tid var det ingen som vågade nämna Blajburg. Det ansågs inte politiskt önskvärt att påminna om att Titos regering hade börjat med en blodig historia. Ämnet var tabu ända fram till kommunismens fall. Även andra brott mot mänskliga fri- och rättigheter begicks i Jugoslavien direkt efter kriget när Tito tagit makten. Inom Jugoslaviens gränser bodde en minoritet av tyskar, de flesta hade bott där i århundraden. Direkt efter kriget anklagades alla tyskar för att ha samarbetat med Nazityskland och de internerades i stora arbetsläger. Förhållandena var miserabla och många brott mot mänskliga fri- och rättigheter begicks i lägren. Och som detta rådde tystnad under Titos tid vid makten. Så här berättar en överlevande kvinna om hur hon som 18-åring internerades i ett arbetsläger i Kroatien. Direkt efter ankomsten till lägret skildes män och kvinnor åt. I stugan där min pappa sov fanns en läkare vid namn Schmidt som arbetade på sjukavdelningen. Han var ungefär 50, liten, knubbig och lätt gråhårig och hade mustasch. Doktor Schmidt sa till min pappa att han ville ha mig som assistent på sjukavdelningen och uppmanade mig att söka tjänsten för att skydda mig från våldtäkt och annat som vi hörde talas om. Fångarna stängdes in i celler och pryglades. Sidan 226. Ett allmänt skamstraff var att bindas fast vid skampålen. Det fanns flera skampålar i lägret där olydiga fångar bands fast och lämnades att stå hela dagen utan mat och vatten. Jag var med den snälla läkaren hela dagen. Nätterna var farliga därför att vakterna använde ficklampor för att hämta personer för nattlig inspektion. Paula Kotnik, född 1927, ur Radne Lagor, Valpovo, 1945-1946. Valpovo arbetsläger, Osijek, 1999. Under Titos regering utvecklade regimen en stenhård diktatur som eliminerade all opposition. Massarresteringar, avrättningar av präster, brevcensur samt kontroll av organisationer, föreningar och massmedier hörde till vardagen. Men ändå var Jugoslavien på andra sätt ett friare land än andra kommunistdiktaturer. Jugoslaverna fick resa utomlands, även till västländer. Främst Västtyskland och Sverige tog emot många jugoslaviska gästarbetare. Många av dem stannade kvar i sina nya hemländer. På sidan 225 nere till höger en bildtext. Första maj-demonstration i Belgrad. På podiet står bland andra Jugoslaviens ledare Tito. Såna här parader var viktiga för att visa upp det enade Jugoslavien. De här soldaterna hade kanske tidigare stridit mot varann. Åter till sidan 226. Krig i Bosnien och Kosovo. Länge betraktades Jugoslavien som en lyckad konstruktion där muslimer, kroater, serber och andra etniska grupper levde sida vid sida. Men efter Titos död 1980 och särskilt efter kommunismens fall 1989, sidan 159, kom allt större motsättningar i dagen. Det blev allt tydligare att Serbien och dess president Slobodan Milosevic ville skapa ett Storserbien. Den 28 juni 1989, på 600-årsdagen av slaget vid Trastfältet, samlades hundratusentals serber på Trastfältet och Milosevic höll ett flammande tal för Serbien och för serbernas rätt. I Slovenien och Kroatien växte farhågorna för en serbisk diktatur. Sommaren 1991 bröt sig Kroatien och Slovenien loss från Jugoslavien. Den jugoslaviska Belgradregimen försökte då med vapenmakt bevara Jugoslavien, men sedan ett stort antal regeringar erkänt de båda utbrytarrepublikerna upphörde Jugoslavien att existera som en enad stat. Krig i Bosnien. Våren 1992 förklarade sig också Bosnien-Herzegovina självständigt och erkändes av omvärlden som en suverän stat. Ungefär 2/3 av befolkningen var kroater eller muslimer. Serberna i Bosnien motsatte sig däremot självständigheten och ockuperade med stöd av militära styrkor från Serbien större delen av Bosnien-Herzegovinas territorium. Sidan 227. Under kriget utsattes inte bara huvudstaden Sarajevo utan också hundratals byar och städer för etnisk rensning. 4 miljoner människor flydde från Bosnien och andra krigsdrabbade områden i Jugoslavien. Grymheterna var många på alla håll. Det värsta enskilda övergreppet mot civila ägde rum i den bosniska staden Srebrenica när bosnienserbiska trupper intog staden den 11 juli 1995. Inom en vecka hade alla vapenföra muslimska pojkar och män avrättats, totalt 7000, medan kvinnor och barn tvingades fly. USA tog initiativ till fredsförhandlingar mellan parterna och lyckades i november 1995 få till stånd ett fredsavtal. En NATO-styrka övervakade att avtalet skulle respekteras av alla parter. Bildtexten nere till höger. Invigningen av de olympiska vinterspelen i Bosniens huvudstad Sarajevo 1984. 9 år senare var staden sönderskjuten. Krig i Kosovo. Den stora majoriteten i provinsen Kosovo utgörs av muslimska albaner och fram till 1989 hade de haft självstyre. Under 1990-talet ville kosovalbanerna inte på något sätt styras från Belgrad och 1998 gjorde de uppror mot serberna. Serbien reagerade med en våldsam offensiv mot den albanska befolkningen i Kosovo, varav 3/4 fördrevs eller avrättades. I mars 1999 började NATO bomba Belgrad och andra serbiska städer för att tvinga Serbiens president Slobodan Milosevic till en överenskommelse. Anfallet på Serbien var första gången NATO angrep en självständig stat, och det utan mandat från FNs säkerhetsråd. Bombningarna fortsatte i 11 veckor och under tiden drev serbiska trupper iväg hundratusentals albaner från Kosovo. När Serbien gav upp var det dags för albanernas hämnd. Nu var det serbernas och romernas tur att utsättas för etnisk rensning i det kosovoalbanska området. Slutligen tog FNs säkerhetsråd över ansvaret för Kosovo, även om landet formellt tillhörde Serbien. Sidan 228. År 2000 störtades Milosevic från makten efter massiva demonstrationer runt om i Serbien. Våren 2001 utlämnade den nya serbiska regeringen honom till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades för bland annat brott mot mänskligheten. Men Milosevic avled år 2006 innan domen föll. Samma år förklarade Montenegro sig självständigt från Serbien och Balkanhalvön utökades med ytterligare en stat. I februari 2008 utropade Kosovo sin självständighet mot Serbiens vilja. I Serbien och bland den serbiska minoriteten i Kosovo har unga män bildat Sar Lazars vaktstyrka för att försvara serbernas sak. Det forna Jugoslavien har ofta haft en våldsam och grym historia. Alla etniska och religiösa grupper i det forna Jugoslavien har både varit offer och gärningsmän. Den historien kan berättas på olika sätt, beroende på vem som berättar, var man har råkat födas, vilken folkgrupp man tillhör, ur vems perspektiv som händelserna ses och hur man själv drabbats. Men de flesta människorna har bara blivit brickor i ett politiskt spel. Uppe till vänster en bildtext. Sarajevos Romeo och Julia har de kallats, serben Bosko och hans muslimska flickvän Admira, som 1993 sköts ihjäl av en serbisk krypskytt på Vrabanjabron i Sarajevo. Efter några år begravdes de i en gemensam grav. Sidan 229.